Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt utav Sveriges mest tongivande podcast, Två låtar och en kändis. Veckans gäst, ja, det var faktiskt den första kvinnliga partiledaren för Socialdemokraterna och landets första kvinnliga statsministerkandidat. Hon var även Sveriges vice statsminister och hon har utöver detta haft flertalet olika ministerposter och dessutom belönats med hans majestäts konungens guldmedalj av 12:e storleken. Kära lyssnare, låt mig nu idag med största stolthet och respekt välkomna Mona Sahlin.
Tack så hemskt mycket. Och den där medaljen, det var länge sedan jag tänkt på.
Ja, men vilken ära ändå.
Ja, verkligen. Absolut. Stor ära. Mm.
Vi ska komma in lite mer på det, Mona. Men jag tänker att först och främst så vill jag ju naturligtvis fråga, hur står det till med Mona Sahlin en dag som denna?
Det står väldigt bra till en dag som denna. Jag har fått mig en lång promenad lite längre än jag tänkte. Solen skiner, det har blåst. Alltså jag tycker om hösten och idag luktar det höst här i Stockholm.
Mm. Mm. Du Mona, du är född den 9 mars 1957 i Skellefteå.
Mm, det stämmer.
Hur var din uppväxt?
Min kära pappa, han jobbade då som ungdomsvårdsassistent på ungdomsvårdsskolor. Och då flyttade man runt, så vi är 4 syskon och vi är född på varsin ungdomsvårdsskola runt om i Sverige. Och när jag var 8 år kom jag till Nacka utanför Stockholm. Och det är det som är, det är min hembygd. Så det var en rörlig, rolig uppväxt. Den tidens värstingar var våra barnvakter. Det var lite annorlunda med mycket på 50-talet. Lycklig uppväxt, stökig, 4 syskon, hund, mamma och pappa aktiva på alla möjliga håll. Rolig uppväxt.
Mm. Mm. Skulle man kunna säga att det var bättre förr?
Vissa saker var bättre förr, men inte allt. Om jag skulle välja en tid där jag kunde få vara kvinna och bestämma själv över mina liv, om jag vill göra abort eller inte, komma in i riksdagen, då var det absolut ingen bra tid på 50-talet i Sverige. Men å andra sidan så var i alla fall ytan lite enklare, lite snällare. Man gick runt och knackade dörr när det var påsk utan att undra vem det var som öppnade. Så att enklare men bättre som kvinna idag, det tycker jag nog.
Mm. Ja, det får man ju säga att det är positivt att den utvecklingen har gått framåt.
Verkligen.
Mm. Du, jag läste när jag googlade lite bland dig, det fanns ju så oändligt mycket att välja på så att herregud, jag tänkte vad ska jag välja av allt det här? Men jag hittade ju något som jag tycker är väldigt roligt. Och förutom musik som den här podden till stor del handlar om, så brinner ju jag lite för fotboll vid sidan om det här också. Och då kunde jag liksom läsa någonstans att ja, men fotboll och körsång, det var någonting utav Mona Sahlins uppväxt.
Ja, jag brukar säga att musik, fotboll och politik, de tre sakerna är liksom mina, det jag brinner för och har älskat och gör fortfarande. Och bor man i Nacka, då söker man in till det som heter Nacka musikskola. Det är liksom, man går i vanliga skola, men man får några timmar i veckan. Och då valde jag fiol, vilket jag blev urusel på. Men också körsång. Och det var så roligt. Det var ju så jag kom och sjunga med Jan Malmsjö i en melodifestival för 100 år sedan. Ja, det var jätteroligt. Mm. Det är så kul att sjunga i kör.
Mm. Jag såg just det här att du hade medverkat på hans, det var låten Clown, va?
Hej clown, kom ut så vi får titta på dig. Hej clown, ta med din röda näsa, bla bla bla.
Ropar, hej clown, kom hit så vi får titta på dig. Hej clown, kom ut, vi vill så gärna säga hej clown, ta med din röda näsa och kom ut hit till oss.
Så hette den. Den kom tyvärr bara tvåa i Melodifestivalen, men det var hemskt kul att få vara med.
Men det var väl ändå inte så dåligt?
Nej, och vi vet vem som vann det året?
Nej.
Judy, min vän.
Kanske ses vi igen. Då får vi se vad livet har gjort med oss, Judy, min vän.
Tommy Körberg, ja.
Den hade jag hört talas om, men jag får villigt erkänna att Jan Malmsjös clown är något som jag har missat.
Det förstår jag.
Jag får skylla på att jag är 10 år yngre än dig.
Ja, det har väl sin förklaring. Ja.
Kanske.
Kanske.
Du, jag tänker att musik, liksom politik egentligen, är ett ämne som berör oss alla människor på ett eller annat sätt.
Mm. Jo, men det gör det. Alla har vi stött på politik, vare sig vi vill eller inte. Politik formar våra liv på gott och på ont, vare sig vi vill eller inte. Och musik, det, den finns ju bara man vill lyssna efter den. Och många minnen som man har är ofta kopplade, i alla fall för mig, till musik. En olycklig kärlek kan man plötsligt bara drabbas av minnet när man hör en låt på radion, till exempel. Musik, det tonsätter livet, tycker jag.
Mm. Vad betyder då musiken för dig rent allmänt i livet?
Ja, musik är det jag medvetet går till när jag vill bli tröstad, eller när jag är glad och vill bli ännu gladare, eller när jag är förbannad och vill bli ännu mer arg. Musiken förstärker på något vis känslorna i mitt liv. Och den var alltid närvarande hemma. Brorsan hade en lång musikkarriär. Mamma och pappa, hela deras uppväxt i sin tur, var liksom att bli kära när de var tonåringar och gå på konserter ihop. Så vi hade en sån här grej hemma att varje fredag när alla var hemma från jobb eller skola, då satt vi ner. Då hade man på den tiden vinylskivor eller till och med stenkakor som mamma och pappa hade sparat. Och då skulle alla i familjen spela en låt som alla då lyssnade på. Det var en himla fin tradition faktiskt. Det här tycker jag om nu. Och så fick man höra, ja, och så hitta Billie Holiday till exempel, som var mammas stora förälskelse i musik.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own.
Ja, vilken var din då i den tidiga åldern?
Ja, alltså mina första skivor, det kommer jag ihåg fortfarande. Den ena, jag fick köpa 2 singelskivor första gången. Och den ena hette Vilken härlig dag med Eva Ros. Den har inte du heller hört talas om. Vilken härlig dag, ha, 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 ha.
Vilken härlig dag, ha, 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 ha. Man blir härligt glad.
Oh, 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 oh.
Hela livet ler.
Och sen så var det Bridge Over Troubled Water med Simon & Garfunkel.
Mm. Något mer känd för mig?
Något mer känd, ja.
Du, var det svårt för dig att välja ut 2 låtar till sig idag utan att du nu ska avslöja dem? För det ska du få göra senare. Mm. Men jag tänker att det kanske inte är något man bara tar sådär på uppstuds.
Verkligen inte. Först när du frågade om jag ville vara med så tänkte jag bara, men vad kul. Men sen när man börjar sätta sig ner och tänka, men vilka två låtar då? Den första eller sen, eller vad som betydde, eller vad som var roligt, konsertminne. Plötsligt var ju hela huvudet fullt av musikminnen, tack vare din fråga.
Men du lyckades till slut att ena om vilka två låtar det skulle bli.
Ja, som den politiker är får man lära sig kompromissa, så jag kompromissar mig fram till två stycken.
Det ska bli spännande att se vad det blev. Du, vad är då ditt absolut första musikaliska minne som du kan härleda till från en sån där tidig ålder?
Jag tror att det är en viss sån här barnsångsidol från 100 år tillbaka som mamma och pappa älskade, som heter Gullan Bornemark. Och alla hennes låtar minns jag, hur vi satt och sjöng och minns, åh vad du är söt min kära lilla ponny.
Vad du är söt min kära lilla ponny, vad du är snäll min kära lilla häst, du säger ingenting min kära lilla ponny, men du är den jag gillar bäst.
Jag tror att det är bland mina första minnen i alla fall.
Och vi var ju inne på det lite granna förut, men då tänker jag ju att jag skulle fråga dig, vilken var den första plattan som du kom att köpa för egna pengar? För plattan får man ju lov att säga, man är i våran generation.
Ja, absolut, men det var verkligen de här två jag nämnde. Jag hade sparat veckopengen, för det var mamma och pappa noga med. Skulle man köpa något lite extra, ja men då fick man kämpa för att få ihop pengarna. Men jag minns hela det där äventyret, hur man tog bussen in till Slussen som såg lite annorlunda ut då. Där fanns det en musikaffär som hette Hagströms, tror jag. Och hur man gick in och man bläddrade bland alla de här vinylskivorna med fingrarna. Det är ju lite annorlunda än att trycka på Spotify och få fram det man vill. Så det var ett äventyr verkligen. Och jag har fortfarande kvar de två skivorna.
Du har det?
Ja.
Ja, då har du även en sån här traditionell gammal grammofonspelare också.
Nej, jag har ju inte det, men skivorna hänger med i alla fall.
Ja, underbart. Du, politik tänker jag, det är oundvikligt att komma in på det ämnet när man har en sådan kvinna och person som dig framför sig. Och jag blir ju lite nyfiken på, när kom politiken in i ditt liv egentligen?
Ja, du berättade innan, jag är född 1957. Det betyder att jag blev tonåring 1970. Då pågick Vietnamkriget för fullt. Då var det, hör och häpna, militärdiktaturer i Grekland, Spanien, Portugal. Och Sveriges statsminister hette Olof Palme. Så jag brukar säga att jag gick med Olof Palme och blev socialdemokrat efter ett tag. Men det var allt det här som skedde utanför Sverige. För då tyckte väl vi många att Sverige var väl färdigt, men där utanför, där hände det saker som krävde att vi gjorde någonting åt det. Och sen förstås både mamma och pappa var aktiva i socialdemokratin. Och det gjorde ju att jag i början absolut inte ville bli sosse. Man skulle ju inte bli bara för mamma och pappa. Så jag prövade mig fram i alla ungdomsförbunden, mest för syns skull. Men det blev ju förstås SSU. Men Olof Palme och Vietnamkriget, de två sakerna, slog in som en bomb i mitt liv. Och innan dess så har ju min generation, vi minns också något som hette Biafra, som var nog första gången på 60-talet som vi i Sverige fick se svältande barn. Och det satte ju enorma tankebanor i våra huvuden. Jag minns på allvar hur jag tyckte man skulle samla ihop all mat som inte vi åt upp och skicka till Biafra. För man hade bara någon sån bild av att det kunde man väl göra. Så världen utanför påverkade mig och Olof Palme.
Så till den milda grad att du skulle komma att bestämma dig för att bli en heltidsavlönad politiker?
Ja, i den mån man nu bestämmer det. Jag var själv väldigt inne på att bli journalist. Jag sökte in till journalisthögskolan. Jag blev gravid ungefär samtidigt som det skulle bestämmas vilka som skulle stå på riksdagslistan i Stockholm. Och jag hamnade ganska långt ner. Så jag tyckte det var väl easy peasy. Och sen på valnatten så ringde man bara och sa, du är inne i riksdagen. What? Så sen blev jag kvar. Så det är ju inte så att, inte speciellt många, inte jag i alla fall. Det är ju inte så att man sitter och drömmer så här, jag ska bli politiker eller jag ska bli heltidspolitiker. Det är många slumper här i livet som puffar en i vissa riktningar. Så jag kom in i riksdagen då 1982. Jag var yngst, jag var gravid. Inte så poppis bland många äldre män som tyckte, vad ska du in här nu? Du kan väl vänta. Så, men jag blev kvar.
Mm. Ja, jag tänker att du är ju en kvinna som har varit i maktens korridorer. Och i de där korridorerna så tänker jag ju också att det pågår ett riktigt räv- och rackarspel bland alla falanger.
Ja, det beror på vad du menar med falanger. Men vi som var yngre, vi tyckte inte att de äldre förstod något. Så vi hade ju en liten grupp då där vi försökte peppa varann och bli sams om, vad ska du driva? Ja, men då stöttar jag dig. Och sen fanns det förstås andra falanger mellan de som var fackligt aktiva och de som inte var det. Men när man tänker efter ett så pass stort parti som socialdemokratin var då i alla fall, det är klart som korvspad att inte alla där tycker likadant om allt. Utan det var ju halva poängen i att ha olika människor med olika bakgrund i riksdagen. Att då drevs det också olika frågor på olika sätt. Så att bråka sig fram till ett beslut, det är ju det som är politik. Och det måste man lära sig att förstå och försöka utnyttja. Och det är inte så lätt alltid.
Nej, verkligen inte. Men det var inte så vanligt med kvinnor i politiken när du gjorde entré.
Nej, det var det ju inte. Det fanns ju några som var före den generationen som till exempel Anna-Greta Leijon hörde till. Henne tror jag många kanske har hört och känt igen namnet och så. Men det var verkligen inte många. Och det betyder också att det här liksom manssura snacket som finns på många ställen. Men jag minns så väl när jag satt i ett utskottssammanträde alldeles ny. Alltså man sitter i ett utskott i riksdagen, utbildning eller arbetsmarknad. Och då tyckte inte jag att förslaget som vi diskuterade då var speciellt bra. Så att jag sa det mot mina partivänner. Och då sa den äldre herren som höll i det, men Mona, har du mens eller? Så, ja, och jag fräste väl något att ja, jag är tillräckligt ung för att ha det eller något sånt. Men det hängde ju kvar en syn på att kvinnor helst skulle vara lite tystare. Och i riksdagen var det en sån här oskriven lag att kanske de första 4 åren skulle du bara sitta vid sidan av och beundra och lyssna och lära och helst inte säga någonting överhuvudtaget. Och det där kommer ju jag bli en del av dem som, nej, nu är vi här. Vi har ju blivit invalda, vi har lika många röster bakom oss som alla andra. Nu kör vi.
Mm. Verkligen, och det gjorde ni med buller och bång får man säga.
Ja, på många sätt gjorde vi det. Ja.
Mm. Du var ju faktiskt snubblande nära också att bli statsminister. Hur nära var det egentligen?
Ja du, alltså vissa saker de blir eller också blir de inte. Det var ju valet 2010. Om jag minns rätt nu hade vi fått, vad var det, typ 0,5% eller 0,8% mer, så hade den rödgröna sidan vunnit. Så det var nära men ändå inte nära, och därmed var det hur långt borta som helst. För att är man partiledare då ska man vinna val, förlorar man val, ja, men då blir man förstås ifrågasatt som partiledare. Så jag lämnade ju året efter.
Mm. Mm. Men du är aktiv i politiken på något sätt idag?
Ja, alltså inte som uppdragssätt. Och så. Jag vet hur jobbigt jag tyckte det var när jag var nyvald. När en viss Göran Persson var ute i media och pratade. Det var, så jag tänkte, nej, när jag slutar, då slutar jag. Då lämnar jag partiet till de som tar hand om det för stunden. Men jag är ju ett politiskt djur på det viset. Söker mer engagemang nu i stötta kvinnor, försöka förstå Greta och hela miljörörelsen. Jag är mentor åt några unga tjejer som hoppas jag kan puffa och hjälpa till.
Mm. Spännande.
Ja, det är det.
Det är några namn som kommer att låta höra talas om sig kanske.
Ja, det hoppas jag.
Mm. Mm. Det är också så i din karriär att allt har ju inte gått spikrakt uppåt för dig genom åren. Och någonstans där så undrar, alltså när man läser om allt det som har varit, det har ju varit Toblerone och det var en massa annan skit. Men den stora grejen med det är egentligen hur jag undrar, hur klarar du det rent personligt med det mediedrevet som faktiskt var för jävligt kring din person?
Ja, alltså från det jag kom in i riksdagen då i början på 80-talet så var jag ju också redan innan det väldigt aktiv i frågor som handlade om homosexuellas rättigheter. Man ska komma ihåg att då vandrade skinnskallarna runt på gatorna och jag var väldigt aktiv också mot rasismen. Så det där hot och hat, på något vis har det varit en del av mitt liv hur länge som helst tillbaka. Så att det var inte det som var jobbigt. För det, på något vis så var det också en bekräftelse på att om nazister är så arga på mig, då har jag sagt något bra. Så man försökte i alla fall använda det så. Men när media växte mer och mer, det går ju inte att jämföra med idag när hela nätvärlden så att säga. Men då, när det blev personligt så blev det väldigt jobbigt. Och när skriverierna blev många så blev också hatarna fler. Och då dök det upp hatare även hemma utanför radhuset. Ungarna var rädda. Vi sa att ni får inte lyssna på telefonsvararen när ni kommer hem. För att jag visste hur det lät där. Och hela den sidan av politiken, att det blev så grymt och att det påverkade dem runt omkring mig, det var lite av en chock. För fram till dess tyckte jag att jag kunde hantera det. Men då blev jag rädd. Och det var också ett ord som jag kände och fick rådet, säg aldrig det. Så vi gick runt där många under hela 90-talet och 2000-talet och låtsades som om vi var hur starka och rakryggade som helst. Vi var rädda, helt enkelt.
Mm. Jag läste någonstans att det gick så långt att du kunde inte ens köpa glass med barnbarnen utan att det var en has journalister och fotografer efter dig.
Ja, det var... Ja, jag höll på att säga vilken skandal var det, men det var en period verkligen. Jag skulle ta hand om barnbarnen för min dotter hade en grej i Stockholm. Och det var jättevarmt ute och barnen ville bara ha glass. Och jag tittade ut, jag såg ju hur många det var där utanför. Jag orkade verkligen, ville inte prata. Men jag tänkte okej, vi går. Och sen fick jag ju med händerna verkligen mota bort mikrofoner och så, men snälla ni, ser ni inte, jag har ett barn i barnvagn och en lite som går bredvid. Ja, men hur var det med det och hur var det med det? Det var väl livvakten, ja, antar jag, som hade börjat den diskussionen. Och det var så, alltså man kände sig, ser de inte att jag också är en människa? Jag är ju inte den som brukar säga nej, jag är hur tillgänglig som helst för journalister och alltid varit. Men den gången hände det något inombords, att de ser inte mig som en människa längre, jag är bara en länk till en rubrik. Och ser ni inte ens barnbarnen? Och de tyckte ju bara det var jättekul. Åh, där är en massa... Åh, där är en filmkamera, mormor. Ja. Så det är lite lustigt eller anmärkningsvärt hur de där stunderna i vardagen som blir omskakade av sådana här drev. Att det är det som tar hårdast åt den. Inte att bli granskad. För det måste man ju acceptera att så är det. Och så ska det vara. Men det där, det var hårt.
Ja, men alla kan ju göra fel. Och liksom, det blev det ju med den där livvakten och något intyg eller vad det var. Jag är inte så insatt i det. Men
det var fel och det tog ju jag det straffet. Det är liksom, gör man fel, ja, men då erkänner man. Man får försöka sona på bästa sätt. Men
det var ju inte det de skrev om.
Nej, det blev ju så mycket mer. Till slut var det som om den här livvakten, precis som många av som jag har jobbat med livvakter, man lär ju känna varandra. Man sitter ju i bilen och tåg och flyg, timtal, de är alltid med. Och just den här livvakten vigde jag med sin fru bara några veckor innan allt det här. Och sen när skriverierna, de var ju verkligen som att det är hennes älskare. Mm. Och det går ju, hur försvarar man sig mot det? Ska jag liksom ringa upp och säga, nej, han är inte min älskare. Men varför ska jag behöva säga det? Ja.
Men hur kan de ens komma på att det var det?
Ja, inte vet jag. Du vet, du pratade om skvaller så där och ränker i politiken. Ja, men det skvaller, herregud. Någon säger något som någon annan hakar på och så ser någon. Ja, men jag såg dem. Ja, men var det så? Och så plötsligt så är det ett rykte som har blivit en sanning. Och som det är upp till mig då att dementera. Och det går inte.
Nej.
Det går inte.
Så det är mycket som följer med i den här rollen som offentlig person och politiker givetvis. För det finns de där ute som bara står och väntar på ett litet snedsteg som kan orsaka rubriker och därmed kanske också då påverka din arbetsinsats.
Alltså jag hyllar verkligen svensk journalistik på många sätt, men det finns också någonting med den här klickjournalistiken som har utvecklats långt utanför Facebook och Instagram. Det finns ju långt in i kvällstidningarna. Och klick, då är det ofta personen som det måste handla om. Då ska det vara, eftersom jag blev ett förnamn under så lång tid, så var det liksom Mona och något med skandal, så liksom, då blir det klick, 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 klick. Mm. Och då är det som om granskningen försvinner, utan den kommer först i efterhand. Det finns liksom inget som stoppar i förväg för att säga, men vänta lite nu, vad är det här egentligen? Vad har hon gjort egentligen? Vad är sant? Vad är relevant? Och hon är också en person. Har det här något med hennes politiska uppdrag att göra? Alla de frågorna har ju försvunnit i stor del idag, utan det går liksom från mun till rubrik, tang.
Mm.
Och sen kommer eftertanken när det är för sent.
Lite så, ja.
Ja.
Absolut. Det tycker jag var ganska bra beskrivet faktiskt. Klickjournalistik.
Mm.
Du har gjort väldigt mycket bra saker i politiken också. Och vad är ditt absolut bästa minne från din långa karriär som politiker?
Om du pratar bara om minne först, som man verkligen minns. Jag har 3 gånger i mitt liv fått träffa Nelson Mandela. Och det sitter ju högt, högt, högt upp. Jag är inte religiös, men att träffa Mandela tror jag är som att träffa Jesus. Det var den känslan och det var en sån ära. Det glömmer jag aldrig, aldrig, aldrig.
Nej.
Nej.
Vad var det som var så speciellt med Nelson Mandela och det mötet?
Ja, men dels så kommer jag ihåg att Anna Lindh hade samma minne, hur man stod med en bössa eller namninsamling, för man hade hört talas om att någonstans långt borta fanns det en person som hette Mandela, och han fick tydligen inte rösta bara för att han var svart. Det här måste vi ha någonting åt. Alltså han var en del på något vis av hela uppväxten. Och sen kom ju insikten om Sydafrika, om apartheid. Och att han satt fängslad i över 30 år. Och när han vandrade ut ur fängelset så sa han inte, nu ska vi svarta hämnas mot alla. Utan han sa, nu är det time för att tillsammans bygga upp det här landet. Det är så stort. Det är inte så många ledare som kan välja den oerhört ödmjuka vägen efter all våld, hot, hat, tortyr som han hade varit utsatt för. Så han gick ut rakryggad, blev sitt lands första demokratiskt valda president. Och eftersom Sverige hade spelat en så oerhört stor roll i stödet, så var det ju till Sverige han åkte först. Tyvärr var ju inte Olof Palme kvar i livet då, för det var ju mycket Olof Palmes kamp som det här började med.
Mm.
Men, och då fick jag träffa honom.
Ja, det måste ha varit en häftig upplevelse, det förstår jag.
Ja, men sen har jag fått heja på Zlatan också, det är också stort.
Ja, det är stort, för det är nämligen min drömgäst här i podden. Jag vet inte hur jag ska lyckas med det, men...
Nej, det vet inte jag heller.
Men ja, vilken resa. Du, jag tänker att vi ska fortsätta här i våran trevliga intervju, men nu övergå lite grann till musikens tecken och delvis också fantasins tecken, därför att nu är det så här, Mona Sahlin, att du ska få befinna dig på en öde ö i ett helt år utan mediedrev denna gången. Och då undrar jag, vilken platta tar du med dig till den här öde ön i ett helt år?
Öde ö ett helt år. Alltså den första som bara får in mig nu, den första sån här vuxna stora musikupplevelsen som jag hade, det var ju The Dark Side of the Moon med Pink Floyd. Run, rabbit, run. Dig that hole. Get the sun. Jag skulle tänka mig att ett års kontemplerande och funderande skulle passa väldigt bra att bli musiksatt av Pink Floyd. Så det albumet skulle jag ta med.
Då hade du överlevt där på en öde ö, rent musikaliskt.
Ja, jag tror också jag hade blivit en väldigt... Jag skulle tänkt väldigt mycket tankar till de här halvt flummiga men också väldigt häftiga låtarna.
Mm. Spännande val.
Mm.
Du, vi tar oss ifrån det scenariot till någonting helt annat, och då ska vi ge oss in i det här scenariot. Nu är det så att Mona Sahlin är i final i Let's Dance. Och här är det bara fantasin som sätter gränserna, så att jag skulle vilja veta med vem du hade dansat och nu till vilken låt också det här hade fått utspela sig.
Det här är ju tortyrliknande fråga. Måste jag fundera över? Ja, vem skulle jag välja att dansa med? En som jag tror skulle vara häftig, som kan klara av lyften, jag tror har rytmen i sig, det är ju Zlatan. Det tycker jag vore häftigt att få dansa i final med honom. Ja. Och då måste det vara någon typ, ja, vilken låt skulle man vilja ha? Han skulle inte gilla det, men jag skulle vilja ha någon upphoppad variant av Bruce Springsteen. Typ så. Det låter ju helt otänkbart vilket det är, men Zlatan och Bruce Springsteen samtidigt.
Ja, varför inte? Nej. Vilket häftigt val. Mm. Ja, men det här tror jag att Tony Irving hade gillat. Absolut. Du, det är faktiskt så att vi börjar att närma oss ditt första låtval för dagen, som jag är extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara och med vem, och givetvis också då inte minst varför.
Mm. Ska jag ta första nu? Mm. Den första blir just för att den får mig att tänka på mamma. Och det var så här, ibland tänker man inte på att ens föräldrar också har varit så här tonåringar som har varit helt fanatiskt förälskade i en artist. Och mamma, när hon var 15-16 år, hon åkte då från Halmstad ända ner till Köpenhamn. Kan ni tänka er det? Nu är det liksom 40-talet. För att se Louis Armstrong, som hon var helt, helt, helt förälskad i. Och hon stod efteråt och ropade så här: Louis Armstrong, jag skulle vilja ha en autograf. Jag hinner inte nu, men ge din adress, sa han och pekade på en annan. Så hon gav sin adress, och döm om hennes förvåning att några veckor senare så kom det ett kuvert, och det var skrivet med grön bläckpenna, och det var en liten teckning av mamma på kuvertet som var väldigt likt. Och hon öppnade, och då var det då alla i bandets autografer, och just Louis Armstrongs autograf var med grönt bläck. Så ja, what a wonderful world, Louis Armstrong. Den är så vacker, den är så häftig. Och den är så mycket minnen.
Då tycker jag att vi tar och rullar den här.
Ja.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, watch them grow, they learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful moon. Yes, I think to myself, what a wonderful moon.
Men när man, den här rösten, det finns få röster som jag någonsin har hört i mitt liv som har så oerhört mycket värme. Han talar med rösten på ett sätt som är, tycker jag, helt unikt. Så ja, jag vet, den är jättemånga spelare än jätteofta, men just det där att stanna upp och minnas. Jag kan ju tänka på den här söta tonårstjejen som drog iväg på det där stora äventyret bara för att få se Louis Armstrong live. Så mamma älskar dig och mamma älskade Satchmo, som han ju kallades. Så ja, mitt hjärta blir stort.
Underbart. Vilket härligt minne och vilket bra val. Verkligen. Du, nu ska vi faktiskt ta oss till ett helt annat scenario. Det blir nästan dess raka motsats, för att nu har du fått välja en låt här, första låten. Men nu går vi in i ett scenario när du är där hemma och städar, säger vi. Och radion är påslagen. Och helt plötsligt så dyker det upp en låt som får dig att känna nej, 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 jag stänger av eller byter kanal. Vad skulle det kunna vara?
Alltså, jag är inte sån som går runt och hatar vissa musikstilar, men är det någon musikstil som jag gillar mindre än andra, så ska det väl vara en sån här riktigt töntig amerikansk countrylåt. Då skulle jag nog stänga av och sätta på något annat. Ja. Amerikansk country, nej, den har jag aldrig förstått.
Den är inte riktigt din smak?
Nej, det är den verkligen inte.
Nej?
Jag växte upp på 70-talet och liksom, kan du tänka dig gitarrer, det är ju liksom Led Zeppelin, sådana. Då städar jag bra till den typen av låtar.
Då blir det mycket gjort.
Ja, det blir det.
Du, vem skulle då få den stora äran att skriva sången eller visan om just Mona Sahlin?
Det har jag aldrig ens tänkt på. Men en av mina stora vänner, som tyvärr inte finns med längre, han skrev en gång en visa till mig som bara var till mig. Och det är ju Richard Wolff. Så jag får väl säga honom, den mörka, fantastiska rösten.
Det sitter en pojke på månen och tittar nyfiket ner. Det sitter en pojke på månen, han sitter stilla och ler. Det sitter en pojke på månen, han sjunger stilla sin sång. Älskar, älskar för kärlek, älskar endast en gång.
Eller hur? Bara man säger Richard Wolff så vet alla rösten. Så det var en variant på en flicka på månen som, ja, Richard Wolff säger.
När man hör hans namn, så i alla fall i min värld, så är det Änglagård.
Ja, men verkligen. Änglagård, men sen så mycket mer. Han älskade ju alltså, franska damer, Barbara Piaf. Och han var fantastisk att sjunga på franska, så himla vacker. Och sen en otrolig skådis också. Sett honom i Amadeus och Dorian Grays porträtt. Och sen en väldigt, väldigt god vän. Men Änglagård, pojken på månen. Och sen inte minst som han ofta skojar. Man kunde stå i en bar och flirta med någon kille. Så kom killen fram och sa: och du, kan inte du, om jag tar upp mobilen här, kan inte du säga, det var jag som dödade Mufasa. Och då kändes Rickard plötsligt 30 år äldre än alla andra. Så Lejonkungen är ju också Rickard.
Ja, verkligen. Han skulle få skriva låten eller visan, som man faktiskt redan har gjort då, kan man ju säga, men dock på ett outsläppt format.
Ja, verkligen.
Men du, när jag googlade dig, som sagt var, då hittade jag ju också att du fanns med i någon låttext. Nu kommer jag inte ihåg vilken det var. Men det var några tjejer där som hade, eller ja, i någon text fanns du med?
Ja, jag vet inte riktigt. Den enda texten, jo, men Jo, men nu vet jag, Feven. Jag vet inte många som minns henne. Jag tror bland de första, om inte den första kvinnliga rapstjärnan verkligen.
Mm.
Hon skrev en låt där en av textraderna var: kasta ut Göran Persson och sätt Mona på posten.
Just det.
Så gick den.
Men det var väl ändå stort att få hamna med där?
Jättestort. Och det var fruktansvärt roligt. Några år efter så ringde Petter som då producerade en musikvideo till den här låten och frågade om jag ville vara med på den. Oh, så vad ska jag göra då? Då stod jag utanför en port när hon öppnade och sa precis de här orden. Så ett månad på posten, då skulle jag plocka upp en Toblerone och ge till Feven. Vilket jag gjorde. Det var jätteroligt. Men de andra statisterna, några var så här väldigt, väldigt unga, små killar. Och de var ju fram till mig så här: du, är du också känd? Ja, jo, jag är lite känd också. Jaha, och du gillar choklad eller? Liksom. Allt blev så komiskt på något vis. Så jag sa, jo, jag gillar choklad. Så gick jag.
Det är ändå lite gulligt på något
jättegulligt.
Sätt.
Jättegulligt.
Ja. Du, nu ska vi ta oss in i ett ganska trevligt och roligt och spännande scenario. För att nu är det så här, Mona, att du är hemma och du ska ha en middagsgäst. Och här är det också bara fantasin som sätter gränserna. Så du får välja precis vem du vill. Jag vill veta vem det hade varit, vad du hade bjudit den här gästen på till middag och till vilken låt som hade fått ligga där i bakgrunden nu till den här fantastiska middagen.
Jag har aldrig varit med om en sån här svår intervju någon gång. Det här är ju supersvårt.
Ska jag ta det som ett bra betyg?
Ja, men vill du att jag tänker musikgäst eller
nej,
gäst vilken
som
helst? En som jag verkligen hade velat sitta och prata med länge och mycket, det är ju Obama. Jag är så fascinerad av honom och att det i det här landet som just nu bara föder gubbstruttar som finns överallt i politiken, så hittade ju politiken då en 40-årig ganska okänd politiker som blev den första svarta presidenten i USA. Och jag är så nyfiken på honom och en annan amerikan som jag skulle låta snurra på skivspelaren samtidigt. De hade en podd ihop också några gånger och det är ju Bruce Springsteen. De där två, dels är det tror jag de vackraste röster jag någonsin har hört. Framförallt Obama, hans röst är ju. Men att jämföra sina uppväxter, den ena arbetarklassen från Newark, den andra den svarta killen som har vuxit upp på alla möjliga ställen, men framförallt i Chicago. Och pratade om hur de på olika sätt kom fram till, inte minst då, varför rasismen var så förödande för ett samhälle som USA. Och Springsteen har ju skrivit väldigt många låtar som också springer över. Det var framförallt en afrikansk ung kille som blev skjuten, tror jag, med 47 skott av polisen. Och låten han skrev heter just, jag tror jag måste kolla det får du göra, 47 shots.
There's only streets, Charles. You've got to understand the rules.
Och höra de två samtala, jag skulle vilja höra mer. Egentligen skulle jag vilja bjuda båda två, men ska det vara någon, då är det Obama jag vill sitta och lyssna på och förstå och bli ännu mer nyfiken på. Att, som ett hopp också om att även politik i USA, där ju jag har en dotter och två barnbarn, även politiken i USA har varit lysande och kanske kan bli hoppfull någon gång igen, för det är den inte nu.
Nej, det håller jag med om. Vad är då den första frågan du hade ställt till Barack Obama?
What would you like for dinner? Jag skulle vilja veta vad jag skulle laga för mat först. Resten tror jag ger sig.
Ja, men nu får vi leka att du har lagat mat här, så då blir jag nyfiken på vad skulle du bjuda honom på till middag?
Ja, men det skulle vara något som varade länge som man kan sitta och varför inte en riktigt, det är jag bra på, en riktigt, riktigt god lasagne skulle jag nog göra. Med en riktigt god sallad till. Så vet jag inte om man gillar rödvin, annars är ju rödvin ganska gott till lasagne.
Mm,
eller vatten. Mm.
Har du något sånt där hemligt recept på en god lasagne?
Nej, alltså jag har ju varit gift eller är gift med en som har varit kock under stor del av sitt liv. Och är det någonting Bossa har lärt mig, det är att prova, stoppa i. Du vet, att öppna kylskåpet. Ja, oh, vad är här? En gammal ost. Men den river jag ner. Så för mig är recept är att göra något av det man har hemma. Och det blir ofta väldigt gott. En liten slurk vin här, en liten vitlök där. En gammal ostskiva som man river ner där. Jättegott.
Mm. Mm. Man skulle vilja vara en liten fluga på väggen där i det här scenariot med Mona Sahlin, Barack Obama, Bruce Springsteen i bakgrunden. En god lasagne och givetvis ett glas rött där eller två.
Ja, eller hur? Det blir en lång kväll.
Ja, väldigt in.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Intressant sådär.
Ja.
Du, jag måste ju fråga dig, är du socialdemokrat idag?
Ja, absolut. Jag är socialdemokrat. Jag har valt att inte vara med i partiet. Jag kände mig inte som, jag vet inte, partist längre. Men socialdemokrat, ja men visst, det är jag. Det är mina värderingar, det är mitt hjärta och min själ, socialdemokratin.
Mm. Jag blev intutad en gång i tiden för många år sedan när jag spelade fotboll att när jag råkade komma med Moderaternas märke på väskan.
Ja.
Då hade vi en som inte riktigt uppskattade det och tog mig då åt sidan och ställde frågan liksom att ja, men tycker du att vi behöver backarna i ett fotbollslag? Ja, det behöver vi. Ja, behöver vi mittfältarna? Ja, det behöver vi ju dem också liksom. Ja. Anfallarna då? Ja, jo, då, men det, jag tänkte vilken dum jävel liksom. Det är klart vi behöver dem. Ja, då kan vi se det så här, sa han, att backarna, de kan du se som städare. Mittfältarna kan du se som grovjobbare. Och anfallarna är där då, ja, men de är lite tjänstemän, eller vad man ska kalla det för. Och sen har vi ju materialförvaltare, och vi har styrelse, och vi har klubbdirektör, och vi har läkare, och vi har hitan och ditan. Anser du att alla behövs? Ja, ja. Är det inte så i samhället också då, tycker du? Jo. Bra, då kan du ta bort det där jävla märket du har på väskan.
Det var en tuff lektion, måste jag säga. Vad gjorde du? Tog du av märket eller slutade?
Nej, jag fick ju göra det, och han påminner mig också att brutalt att jag hade ju faktiskt inte betalt en enda krona i skatt hittills.
Jag undrar vad han säger idag då, när Fredrik Reinfeldt är ordförande för fotbollsförbundet. Det är nya tider.
Det är nya tider nu, ja. Det är, så får man lov att säga.
Och det värsta med Reinfeldt är ju inte att han är moderat, utan det är att han är djurgårdare. Men det får man ta också.
Vad är du då?
AIK.
Jaha, jag hade ju hört ryktesvägen att du är djurgårdare.
Nej, det ser någon som sprider ut illasinnade rykten och skvaller. Det är inte mycket som är sant.
Alltså, men det går inte så bra för AIK just nu?
Nej, det gör det verkligen inte. Det är sorgligt. Jag tror att vi hankar oss kvar, men det är verkligen inte roligt att se.
Nej,
går det går inte så bra för Göteborg heller. Jag vet inte om du håller på Djurgården, eller från Göteborg.
Jag håller på Göteborg.
Ja.
Ja. Ja. Nej, det har inte gått så bra för Göteborg heller. Men de sista 7-8 matcherna här så har man ju sett en klar förbättring. Och det är ju väldigt kul.
Ja, och AIK, trots att de har varit urusla, slog ju Djurgården 2-0. Så att man får något att glädjas åt.
Går du på matcherna?
Ja, det gör jag. Inte lika mycket som förr. Det är lite jobbigt fortfarande att vara i den typen av fulla killar, samlingar. Ja, man råkar ofta ut för en massa. Så.
Är det så fortfarande?
Ja, men så är det. Folk som är fulla. Och en del av gängen runt fotbollslagen i Stockholm är ju inte helt glada i en sån som mig. Och det låter de ofta höra. Och då förstör det liksom hela upplevelsen för mig. Så att jag går inte så ofta längre.
Det är tråkigt att vi har den, om man nu generellt sett säger, så skulle jag också säga att läktarkulturen idag är inte jätterolig.
Nej, det är den verkligen inte. Jag glömmer aldrig, jag tog med en av mina barnbarn. Och när killarna, liksom, eller männen som stod bredvid, vi var ju verkligen inte på Norra Stå, utan ja, när de började ropa liksom, domaren är en fitta och jävla hora. Och så ska jag, och min dotter, eller mitt barnbarn, en tjej då, står liksom, varför säger de så där? Och då blir man ganska, man tappar ju lusten att överhuvudtaget närma sin fotbollsarena.
Mm.
Och även fast jag försökte säga till dem här, de var liksom helt inne i sin egen värld. Såg inte ens att bredvid dem stod en liten tjej som till slut började gråta. Så vi bara gick därifrån. Så skäms, säger jag bara. Skäms ja. På er.
Tror du att Reinfeldt kan få ordning på det här?
Jag hoppas det. Han är en bra person och sitter ordförande för fotbollsförbundet. Så all lycka i världen till honom.
Mm, ja, det får vi hoppas. Oavsett vad personen heter så är det något som behöver åtgärdas.
Ja, så är det.
Mm. Du, efter den här tunga tiden med Toblerone och livvakt och allt vad det var för något generellt sett i livet, så hamnade du så småningom i en depression.
Först, det låter så roligt när du säger allt med Toblerone och livvakt.
Ja, det är det jag har läst.
Ja, men, jag absolut.
Tycker att egentligen så är det inte det man vill prata
nej,
om.
Liksom. Men jag fnissar ibland bara, för det är ändå så. Ja. Men nej, absolut, jag hamnade i en ganska djup depression till slut. För det är svårt att förklara hur en person som jag, som är så van vid att bli granskad, omskriven och utskälld och hyllad och hatad och älskad och allt på samma gång. Men till slut blev allt så fruktansvärt elakt och blev så oerhört personligt. Och jag klarade inte ens att gå ut, för i början var det verkligen så att så fort jag gick ut, då stod det ju något om Salin på löpsedlarna. Och jag, till slut trodde man ju att alla på hela jorden bara såg på mig på det sättet. Så det var jobbigt. Till slut så var det en av mina vänner som verkligen sa, Mona, sök hjälp. Jag ordnar en tid. Jag skickar en taxi. Gå ut, sätt det där, åk. Ja, och det var väldigt bra.
Det gjorde du?
Ja, det gjorde jag. Och det behövdes.
Höll det sig länge?
Om man säger så här, jag är ju inte samma människa idag som jag var innan det. Jag är påverkad som person. Märker själv att man vissa saker, ibland så tappar man orden, kan ha svårt att sova, ibland blir jättestörd och upprörd över små saker som jag fortfarande ibland inte vet hur jag ska hantera. Så att den där pigga, glada, debattsugna människan som jag var i 40 år i politiken, hon är inte kvar. Så att man blir lite mer eftertänksam.
Mm.
Och det är inte så dumt alla gånger heller. Jag är annorlunda, så är det.
Mm. De här människorna som står och debatterar i politiken, att hur otroligt skickliga de är på att finna sig snabbt i de här sammanhangen som de befinner sig.
Mm. Ja, och det är ju inget som går att lära, utan man måste liksom in i det bara och kötta och lär dig och gör bort dig och gör om och gör rätt. Och det är en väldigt, väldigt tuff värld, det är verkligen det. Och det har på något vis är ju tuffheten har blivit ännu mer i och med att den sociala nätverksvärlden är liksom nere på mikronivå i att granska varför har Ebba Busch en vit klänning. Och det här, där svaret kanske bara är hon tyckte den var snygg. Nej, då ska det finnas någon, hon behöver visa att hon var det och var det. Och är det inte lite urringad? Alltså man är nere på nivåer som samtidigt när ekonomin går åt helvete, människor blir skjutna, det är jobbigt och svårt och klimatet. Och så är ändå granskningen nere på en nivå som blir nästan förolämpande för alla. Jag gillar inte Ebba Busch, men lyssna på vad hon säger och prata om det. Mm. Inte att om hon är där för att hon är snygg. Eller, ja. Det är Nej. Inte lätt att vara kvinna i politiken fortfarande, kan jag säga.
Nej, men det kanske kommer att bli bättre, får vi hoppas.
Ja, det hoppas vi verkligen.
Mm. När känner du egentligen att du blev Mona Sahlin med hela svenska folket?
Ja, grejen är väl att jag blev Mona. Jag blev ett förnamn väldigt tidigt. Jag var väldigt ny som minister. Vi la fram ett förslag i början på 90-talet som hette stopplagen. Man skulle, ja, ekonomin var så dålig så man skulle försöka sätta ett stopp då via politiken för priser, höjningar, hyreshöjningar, allting. Och det gick inte så bra, så man fick ångra det där och dra tillbaka det. Så där satt jag som den yngsta, nyaste ministern och var ansvarig för det och sa vi hade fel. Vi behöver göra om det här. Jag är hemskt ledsen. Och då var det som om hon sa att hon hade fel. Och ja, det är verkligen så. Där och då blev jag Mona. Jag sa någonstans, men man kan bara dra ner byxorna på sig själv en gång. Och det tyckte folk var jätteroligt. Så ja, jag blev väl Mona för jag var väldigt annorlunda, lite kaxig. Inte så många som var unga kvinnor i regeringen. Och väldigt orädd, för jag alltid känns det som politiken var hemmaplan. Så jag behövde liksom inte vara rädd för det. Man kände Ingvar Carlsson, så man behövde inte vara rädd. Jag var som jag var, och det funkade då och väldigt länge.
Det får man lov att säga.
Mm.
Då ska vi se om det här funkar lika bra, för nu kommer ju den här signalen. Och den innebär ju 5 snabba till Mona här. Och då frågar jag, är du redo?
Jag har väl inget val, så jag säger ja. Jag är redo.
Bra. Då börjar den första som lyder. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
Sämst bland de bästa.
Sämst bland de bästa. 2 Toblerone eller 1 påse Ahlgrens bilar till frukost i en vecka framöver?
Du, jag är så trött på Toblerone efter alla de här åren. Folk kommer alltid med det i present för de tror jag älskar Toblerone. Så jag tar bilarna alla gånger.
Alla dagar i veckan?
Jajamän.
Ja. Fråga 3 lyder. Kunna se in i framtiden eller kunna ändra i det förflutna?
Gud vad svårt. Se in i framtiden så ser man väl saker man kanske inte heller vill se. Mm. Så ändra i det förflutna skulle jag nog ta.
Mm. Mm. Ja, där är jag enig med dig. Mm. Fråga 4 lyder. Mamma till Leif och Billy eller fru till Ove Sundberg i Solsidan?
Det var den knasigaste fråga jag har fått i hela mitt liv.
Den kommer från mig.
Ja, alltså jag tycker att han är hysteriskt rolig, Solsidan. Jag offrar mig och gifter mig med honom.
Ja,
ja, då. Tjena mannen.
Kan vi se om du lyckas få Ove Sundberg att öppna plånboken. Den 5:e frågan lyder. Åka Vasaloppet med Jimmy Åkesson eller cykla Vätternrundan med Annie Lööf?
Jag tror inte jag skulle ha någon chans mot Annie Lööf på cykel. Men jag tror jag skulle slå Åkesson i Vasaloppet. Så jag kör det. Jag skulle inte vilja åka och prata med honom alla de där timmarna. Vi skulle åka bredvid varandra några timmar, men sen skulle jag nog dra ifrån och vara i fred.
Och vinna?
Över honom i alla fall. Ja, ja jag tror det.
Ja. Mm. Härligt. Mm. Det var inte så svåra frågor, eller?
Nej, men de var annorlunda, om man säger så. Nej, det var roligt.
Ja, de är annorlunda, absolut. Du, vi ska ta oss till någonting som kanske blir lite enklare och inte lika annorlunda. Och det är faktiskt ditt andra låtval för dagen, som jag fortfarande är lika nyfiken på och vad det skulle kunna vara och med vem och såklart inte minst varför.
En del musik är ju musiken och annan musik är musiken och texterna. Och det finns ju några sådana musiker som via texterna har smugit in och blivit en jätteviktig del i mitt liv. Den här personen har jag tatuerat några rader på den här axeln, ena axeln. Och jag var på 2 konserter här i september i Stockholm på Mosebacke. Och det är Markus Krunegård. Han är min folkpoet. Han är fantastisk på alla vis och sätt. Och en av hans låtar som heter Helge, Norrtälje. Den visar på briljansen med hans texter och den gör mig också berörd varenda gång jag verkligen lyssnar på texterna. Så varsågoda, Markus Krunegård.
Stämmer. Bästa vänner. sista kvällen med gänget.
Det som händer när du dör är att allting går vidare precis som förr. Alltså bara den meningen knockade mig. Mm. Och han har också ett sätt att väldigt liksom enkelt betrakta sin samtid. Och med rim som ibland är helt hopplösa att förstå. Men vänta, nu fick han ihop det där som Helge och Norrtälje. Så upphör han aldrig att förvåna mig. Och jag lyssnar om och om igen. En sån här fånig textrad med som att alla klyschor stämmer. Det är så typiskt Markus Krunegård. Eller hur han vaknar upp på Ringvägen med endast plogbilen i vaken och mina tvivel. Också så lysande. Så musik, ibland vill man bara bli knockad av typ Led Zeppelin-gitarrer och gå loss med dammsugaren i handen. Men ibland så vill man både bli knockad av musiken och förundrad av texterna. Och det är så roligt när svensk musik idag består så mycket av sådana som Veronica Maggio eller Miriam Bryant eller Marcus. Där texterna är en så otroligt viktig del i deras förunderliga förmåga att göra oss förälskade i det de gör.
Ja, alltså jag själv har Lars Winnerbäck som musikalisk husgud och texterna där. Det är ju så att man känner ibland att vissa texter känns det nästan som att herregud, har han skrivit dem här till mig?
Exakt, det är det som är så roligt. Jag älskar det. Och det är någonting med Norrköping också. Är inte både Winnerbäck och Krunegård från Norrköping? Eller var kommer Winnerbäck ifrån?
Linköping tror jag.
Ja, det är Linköping. Ja, okej. Okay. Nej, men verkligen man känner att han skriver eller hon skriver till mig. Men det var så roligt sist på när vi stod på Mosebacke och det spöregnade verkligen. Det öste ner och han spelade och några tjejer och jag stod bredvid varandra, de var väl kanske 17-18 och allas mascara min med låg liksom långt ner på kinderna. Så tittade de på mig och sa, ja men det är så häftigt att du som är så gammal, liksom, att du också gillar och du också. Och då sa jag till slut, hörru du, om man tar vilken av dig och mig tror du är närmast Markus Krunegård i ålder? Det är ju jag. Och det var så intressant för båda vi, 17 år och 66, tyckte att texterna handlade om oss. Och mitt emellan står Marcus. Eller en Winnerbäck. Eller en Veronica Maggio. Eller en Håkan Hellström. I love musik, så är det bara.
Ja, verkligen. Du, nu tänker jag att vi ska komma till någonting som inte handlar om musik, men som kommer att bli väl så roligt. Och du kommer att minsann att få lite revansch på en del personer här. För jag utgår ifrån att du väl känner till sagan om Snövit och de sju dvärgarna.
Ja, den känner jag bra till.
Och då är det så här att din uppgift här, den blir att placera ut politiker som du har mött under din karriär och som här passar in under respektive karaktär. Och då undrar jag ju givetvis, vem av alla politiker du har mött skulle kunna få gå in under kloker?
Ja, en som både var klok men framförallt tyckte att han var otroligt klok, det är Göran Persson. Han är ohotad som kloker.
Göran Persson får den?
Japp.
Du, om vi tar oss ifrån Göran Persson och kloker och tills dess raka motsats, då hamnar vi ju hos Toker.
Ja, alltså Toker, jag älskar ju den figuren som bara glider runt i livet. Och en av mina stora favoriter i politiken, det är ju Thomas Bodström. Han glider också runt alltid glad och med ett leende och med 40 historier. Så Toker är, det är Bodström.
Thomas Bodström får den. Ja. Du, då tar vi oss ifrån Toker och Thomas Bodström till någon inte så energifylld politiker, och det lär bli en trötter.
Ja, en trötter. Ska man ta det liksom bildligt eller inte? Men en som jag tycker ser väldigt trött ut. Kanske borde fundera på att sova lite mer. Ja, vem sjutton är det? Ja... Ulf Kristersson just nu ser väldigt trött ut. Jag säger det om med kärleksfullt också, för han har väldigt mycket. Och han ser trött ut. Så jag hoppas han får några goda nätter sömn mitt i allt gängvåld och inflation. Så att han orkar de här 3 åren som är kvar.
Mm. Då tar vi oss ifrån Ulf och trötter till en butter.
En butter... Han är ju arg liksom hela tiden. Är han arg? Jag skulle sätta Richard Jomshof där. Jag tycker hela tiden när han pratar så låter han så arg på allt och alla och lagar och invandrare och butter är Jomshof.
Ja, då tar vi oss ifrån Richard och butter till dess raka motsats, och då hamnar vi hos Glader.
Ja... Glader, om man tänker tillbaka några år, en person som alltid på gott och på ont var så himla glad och som jag uppskattar mer och mer nu, men det är ju Maud Olofsson som var ledare för Centerpartiet när jag var som mest aktiv, och vi hade många debatter, vi tyckte olika om mycket, men sen satt hon igång och skrattade med sitt här pålande skrattet och sa något helt knasigt roligt. Så jag gillar henne. Maud Olofsson. Glader.
Hon får Glader.
Japp.
Mm. Då tar vi oss ifrån Maud och Glader och till Blyger.
Blyger. Alltså, det är ju inte lätt att hitta någon i politiken som är speciellt blyg. Då har man liksom hamnat fel. Men Blyger kan ju vara också någon som inte tycker riktigt att man har hamnat rätt. Ser lite vilse ut så. Då kan jag inte låta bli att tänka på Muharrem Demirok, Centerpartiets nya ledare. Dels är det väl inte lätt att komma till rätta efter en så pass omskriven och erfaren som Annie Lööf.
Mm.
Han måste kaxa till sig.
Ja, han får det uppdraget.
Ja.
Ja. Du, då tar vi oss till den sista karaktären här, och kanske den svåraste, vad vet jag, men det är Prosit.
Ja, hur ska man tänka med Prosit? Man kan ju inte tänka på vem går runt och snorar och nyser liksom. Det får ju inte vara det, men jag kommer osökt faktiskt att tänka på Johan Persson, Liberalernas ledare, för han är lång och sticker alltid ut, och det ser ut som när han liksom typ vill nysa så drar han ett fånigt skämt bara för att komma ur situationen. Så Johan Persson
får Prosit.
Ja, han får Prosit.
Ja. Och så har vi den sista karaktären kvar, och den spelar ingen roll om du ger en manlig eller kvinnlig version av, men det får bli Snövit själv då.
Ja, just det, vi har Snövit kvar också. Politiker eller någon annan sort?
Politiker.
Eller bara politiker? Åh, vad svårt. Det här var ju jätteknepigt. Snövit, hon får ihop alla de här dvärgarna, eller hur?
Mm.
Och hon får dem att vara glada och trivas och umgås. Så Ja, jag sätter nog Annie Lööf där, måste jag säga. Trots allt hon har varit med om så är hon alltid en otroligt varm, mysig, omtänksam person. Och hon har ändå kämpat sig igenom både att försöka hänga med Ulf och hänga med Magda. Hon försökte i alla fall få ihop alla de här dvärgarna på ett bra sätt. Så ja, Annie Lööf är Snövit.
Hon får bli Snövit.
Ja.
Ja, men det här tyckte jag du löste väldigt bra.
Ja, vad roligt.
Ja, det blir inte så mycket klipptid på det här. Det är många som har suttit och funderat i hur länge som helst på vem de ska dela ut. Vi har faktiskt en gammal fotbollsspelare i IFK Göteborg som har fått den stora äran att bli trötter inte mindre än typ 10 gånger.
Nej, men Glenn Hussein, eller vad då?
Nej, inte Glenn Hussein. Jonny Ekström.
Ah, okej. Okay. Ja, det är för mycket Göteborgs skämt för mig.
Ja. Ja, Glenn Hussein, han känner jag ganska väl och han skulle jag säga, han kan nog representera alla av de här karaktärerna.
Ja, men han är lite som Bodström, han, eller hur? Han kunde vara toker, han, eller hur? Springer runt och är rolig och snackar. Och,
Ja, den han passar minst bra in på är väl Butte kanske?
Eller Snövit rent utav.
Ja, faktiskt. Du, vi lämnar det och tar oss vidare in i det här för att jag vill komma in på att du kan ju faktiskt titulera dig som författare också till boken Maktlös.
Ja, efter Toblerone skrev jag också en bok som hette Med mina ord som också beskriver mycket hur man har känt många gånger att nu får ni lyssna på mig, det här är vad jag tycker hände. Och Maktlös, ja, den blev ju också som en punkt på mitt, den sortens politiska liv som jag lämnade då. Och titeln, jag tyckte om den. Alltså, jag gillar ju att ha makt. En del politiker svarar ju alltid nej på frågan om har ni makt. Man måste gilla makt om man är politiker. Men det är också väldigt skönt att vara lös från allt det där. Och att vara maktlös kan också vara en drivande kraft för en politiker som kan gå åt båda hållen. Man tappar makt, men också att ibland kan ju inte politiken lösa allt. Det blir en väldigt maktlös känsla. Som jag tror kanske Ulf Kristersson känner idag med gängvåldet. Man vet vad man vill, men man är maktlös ibland. Men nu är jag lös och fri.
Jag vet precis vad du menar, för jag kände mig ganska maktlös när jag vaknade i morse och tänkte att herregud, vad du jätte in på Anders. Du ska ha en av Sveriges skickligaste politiker genom tiderna framför dig. Och det ska du hantera nu här verbalt. Det blir inte lätt att ställa frågor till denna människa, tänkte jag. Men, ja.
Men du har ju lyckats överraska mig hela tiden. Du har ställt frågor som jag aldrig överhuvudtaget tänkt på att sitta här och fundera över Snövit och då. Men det blev väldigt roligt. Ibland är ju politik också det där att locka folk att tänka på saker utan att skriva det liksom på näsan på dem. Och det tycker jag du var bra på. Du kanske har en framtid som politiker med, om du vill. Jag kan vara din mentor då.
Ja, man har ju naturligtvis om det här med rättvisa och så som man har med sig i sitt DNA så att säga. Men att jobba med det, nej, det tror jag inte.
Nej, jag vet.
Det låter som ett otroligt svårt yrke.
Ja, och man får ju aldrig riktigt se det som ett yrke heller. Politik är ju ett förtroendeuppdrag. Och så länge du har förtroende så kan du jobba som det. När du tappar förtroendet, då är det bara att gå. Så det är väl annorlunda yrke får man säga.
Ja, det får man säga. Men du var ju politiker under många, många år. Vilket beslut är du mest nöjd med att du har tagit?
Jag har svårt att sätta någon lista på det. Men om man säger så här, jag är sedan typ 30 år tillbaka också vigselförrättare. Och varje gång idag när jag viger två killar eller två tjejer med varann och ser deras lycka och ser deras familjers lycka och deras barns lycka, då känner jag varje gång att fan, Mona, du var en del i att göra det där möjligt. Och det, jag är otroligt glad. Politik kan ju vara så här, okej, vi höjde skatten med 3%. Det är liksom inget man går och drömmer om när man blir äldre. Men ibland är ju politiken sån att den på allvar ändrar människors liv och öppnar möjligheter som man inte haft innan. Och för mig är väl homosexuellas rätt att gifta sig och skaffa barn. Det är jag oändligt stolt över att ha varit en del i.
Mm. Du har ju naturligtvis varit med och tagit många andra beslut också.
Massor.
Påverkat. Är det något som du känner sådär att ja, det skulle jag inte ha gjort?
Ja, en sak jag har funderat mycket efteråt, fast jag vet inte riktigt vad jag kommer fram till, det är att jag var med, jag tror jag skrev under till med beslutet att lägga ner Barsebäck. Ja, och det kändes då väldigt rätt. Men hela diskussionen sedan dess om hur svensk energipolitik och energisystem har sett ut, jag vill att jag funderar en del över, kunde vi ha gjort på något annat sätt?
Mm. Ja, det, så är det ju när man har facit i hand.
Ja, så är det.
Mm. Du, nu tänker jag faktiskt att jag ska fråga dig om du hade varit i min roll här och nu, programledare för podcasten Två låtar och en kändis. Vem hade du velat haft framför dig då?
En av de mest klipska, kluriga människor som har så himla mycket att säga om liv och musik och kultur, det är Eva Dahlgren. Henne skulle jag vilja lyssna på.
Mm.
Både vad hon skulle välja, men inte minst vad hon skulle svara på dina frågor. Jag tror ni skulle skratta till timtal bara åt de sju dvärgarna och Snövit. Herregud, vad säger Eva Dahlgren om det? Du måste fråga henne.
Ja, känner du Eva?
Ja, till och, jo men det gör jag.
Ja, då får du lägga ett gott ord för mig.
Ja, okay.
Det hade varit intressant. Ja, Eva, hon har ju också gjort en del sådana där texter som faktiskt är väldigt, väldigt berörande.
Verkligen, hon har börjat ju fotografera de senaste åren med. Alltså hon har en blick för saker som hon både kan liksom tolka ner i texter, i musik, men nu också i bilder.
Mm.
Hon är en häftig person.
Mm. Liksom Birgitte Söndergård som också är fantastisk på det sättet, fast i sina konstnärliga verk.
Alltså man vill ju vara den här ballerinan som hon ofta målar in i sina...
Eller hur?
Eller hur?
Ja, verkligen. Jag vill nästan säga lite tack till Birgitte också som faktiskt var med och hjälpte mig att jag kunde få sitta där med dig här idag.
Ja, jag hade henne som, så här, är det bra att vara med där? Ja, sa hon. Och då gjorde jag det.
Ja, det är underbart. Du, nu ska du också få möjligheten att dela ut ett tips till alla våra lyssnare som man kan ta med sig generellt i livet.
Det är ingen fara att göra misstag. För om man aldrig har gjort ett misstag så vet man aldrig heller när man gör rätt. Så försök bara. Och går åt helvete så försök igen. Och igen.
Det var kloka ord.
Ja.
Mm, det tar jag också med mig. Du, vi tar oss ifrån det till en liknande fråga faktiskt, för nu tänker jag fråga dig vad ordet livskvalitet innebär för just Mona Sahlin.
Alltså just nu, i den stunden i livet som jag är, så är det en sak, alltså det är en form av kärlek som jag anade skulle vara stor, men inte att den skulle vara så stor och livsförändrande och ge sån livskvalitet. Det är ju att bli mormor. Jag älskar när de här små barnen tittar på mig och säger, men mormor, vad tycker du? Eller, mormor, du är nog den bästa vännen jag har. Ja, jag bara älskar det. För mig är det livskvalitet. Och det är någonting som också binder ihop mitt tänkande. Som låter med Markus Krunegård sa. Att nu vet jag ju att det enda som händer när jag dör är att allting fortsätter precis som förr. Och där finns barnbarnen. Så det är livskvalitet.
Mm. Det var också väldigt fint. Du, vad kan vi förvänta oss av Mona i framtiden här?
Ja, hon kommer inte att dansa i Let's Dance. Kommer hon inte att göra. Nej, alltså grejen med mitt liv just nu, till skillnad från hur det har varit innan. För då var varje dag inbokad, varje timme inbokad. Det fantastiska nu är att jag har ingen aning. Vad kommer hända imorgon? Vad kommer hända nästa vecka? Vad kommer jag göra nästa år? Jag vet inte. Och det är så häftigt. Så ni får väl hålla ögon och öron öppna och se. Antingen så är jag bara mormor. Eller också gör jag någonting annat. Vi får se.
Mm. Mm. Är det så att du har dragit dig undan lite offentlighetens ljus?
Alltså, jag lämnar ju politiken. Jag lämnar ju liksom den här offentliga platsen där den här söklyktan har varit på en hela tiden. Det har ju dratt mig bort ifrån, för jag behövde det för att överleva överhuvudtaget. Så idag gör jag vad jag vill. Så det återstår väl att se vad jag vill nästa år eller nästa månad. Jag är fortfarande en person som folk säger Mona. Eller också är de 10 år och säger, var inte du fru Kanin? Så man kan vara känd på lite olika sätt för olika generationer.
Ja, så kan det faktiskt bli. Ja. Absolut. Du, nu tänker jag faktiskt att jag ska fråga dig, Mona, hur dina morgonrutiner ser ut.
Morgonrutiner? Ja, frånsett allt det där att man vaknar och duschar och borstar tänderna, så sätter jag på kaffe och så slår jag på radion, eller slår på radion i telefonen, stoppar lurarna i öronen och så går jag ut. Oavsett om det regnar eller snöar, är kallt eller varmt, så går jag. Och antingen lyssnar jag på Studio 1 eller också lyssnar jag på Markus Krunegård. Så för mig är det starten på dagen, kaffe, promenad och sen börjar resten av dagen.
Jo, det jag fiskade efter här, det var ju om kaffet var en viktig del för dig på morgonen.
Ja, det hörde du att det var den.
Mm. Och då tänker jag att jag ska få be och bidra med någonting till dina morgonrutiner framöver. Och det är genom att ge dig den här kaffemuggen som alla våra gäster får, och med två låtar och en kändis. Och givetvis också då ditt namn ingraverat på denna muggen. Och den sträcker jag över till dig här.
Men du, tack så jättemycket. Du vet inte det, men jag älskar muggar. Jag tycker det är jättekul att blanda och tänka på olika saker vissa månader. Så nu kommer det också stå två låtar och en kändis och mitt namn.
Absolut.
Så då kommer jag att tänka på, kanske inte dig, eller i alla fall kommer jag att tänka på Snövit. Kommer jag att göra. Men det har varit jätteroligt. Kul.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då blir påmind, för det var en kul stund det här.
Mm, då kommer du minnas den som att ja, jag aldrig blivit intervjuad med så mycket knäppa frågor.
Typ så, men jag har aldrig skrattat så mycket under en intervju heller, så det är ju bra.
Ja, det är ju underbart. Mm. Du Mona, jag måste få rikta ett riktigt stort tack till dig för att du ville medverka här i podden Två låtar och en kändis. Det var en fantastiskt stor ära och trevlig stund att få sitta med dig här idag.
Tack så hemskt mycket. Jag har haft roligt. Och jag ska absolut lyssna när Eva Dahlgren sitter här också.
Det hoppas jag också att det blir verklighet. Men fram tills dess, kära lyssnare, så får ni stå ut med att vänta och se vem som blir nästa gäst. För det vet jag inte själv ännu. Men tills dess så får ni naturligtvis ha det så gott där ute allihopa. Hej då!
Hej då!